Idag är det dagen, före dopparedagen, så idag är vi jättestressade. Nej, det är vi inte.
Nej, vi tar det lite lugnt, eller hur?
Ja, men det Sigrid är jag.
Och Margareta är jag. Och vi ska nu prata om våra älsklingsböcker, har vi ju sagt, i podden Älsklingsboken. Frågan är, vad säger du Sigrid? Hur mycket älsklingsböcker är det här som vi har valt idag, tycker du?
En är det definitivt, och det är Sagan om Carl Bertil Jonssons jul utav Tage Danielsson. Det är ju en favorit. Men där är det ju lite, får man ju säga, att den, nu när jag läste den, alltså den har man ju sett på tv år ut och år in, så jag kunde nästan replikerna utan till. Jag roade mig med att stryka för de få meningar som inte är med i filmen. Så det, jag vet inte, men det är ju en älsklingsbok, men den andra hade jag inte läst alls.
Nej, och det var det som jag tyckte var lite roligt, och att få äntligen få läsa en Dickens-saga. Alltså Charles Dickens, en julsaga, är ju en sån här klassiker som jag inte har läst förut.
Inte jag heller.
Nu ska det bli av, nu är det jul och nu ska det bli av. Jag har ju sett att den har filmats många gånger i olika versioner och animerat. Och från, jag tror den första kom 1910 eller något sånt där. Och sen har den då filmats. Så att den här är ju en den kom ju, Dickens skrev den här 1849, kom den ut första gången. Och förlåt, 1843. Vi ska vara noga med fakta ibland. Och den har ju kommit ut sen i massa olika titlar. Inte bara en julsaga, utan den kan ha hetat Julaftonen och Andarnas jul och allt
möjligt. Spöksaga.
Spöksaga, ja precis. För det är ju en spöksaga.
Det är en spöksaga. Ja.
Så att det tyckte, och det, jag ska väl säga att den, jag måste bara få berätta om den boken som jag har läst. Alltså ja. Själva utgåvan, den är jättefin. Den är ganska stor och tung, och den är den heter En julsaga, och den är illustrerad av en italiensk konstnär som heter Roberto Innocenti, som har gjort jättefina bilder, detaljerade bilder från det här, ja det är väl London den utspelar sig, i alla fall i engelsk stad på 1800-talet, och det är fattigt och det är också väldigt jullikt på sina ställen, för de kan ju fira jul utan att, ja, fast de är fattiga skulle jag säga.
Så att, men jag tänker så här, du har en sån stor fin bok och så fina bilder, men jag skulle aldrig läsa den här sagan högt. Jag vet inte för vem jag skulle läsa den. Ja, det är ju för jämnåriga då. Jag har lyssnat på den. Den finns nu. Och jag vet inte hur länge det ligger kvar, men Sveriges Radio har den inläst med Sven Walter. Underbar version, men den har, jag tror den tar 3 timmar när man lyssnar på hela. Men, och den är ju, det är ju, den är ju fantastisk, men den, jag tycker den är svår och den är ganska hemsk bitvis. Och det är oerhört detaljerat, alltså. Han radar upp hela tiden hur det ser ut på gatorna, eller hur människor är, eller vad de har på sig, eller vad de äter, allting, alla detaljer. Den är verkligen fascinerande, det är den, men det är ingen lätt saga.
Nej, det är det ju inte. Och det är ju en kritik mot fattigdomen, det måste han ju ändå ha menat med det här. Det han skriver om, den här figuren Scrooge, är ju en sån här känd, har ju blivit en sån här känd figur, och den här julsagan, den har ju kommit i nytryck nu igen, så att i Bakhålls förlag, så att det är ju någonting som lever.
Ja, den lever hela tiden, och den är, finns på film. Den ser den på YouTube, den är inspelad 20 gånger tror jag. Och det och finns i olika versioner på alla sätt och vis. Men den handlar, vi har inte sagt vad den handlar om, den handlar ju om Scrooge. Den här fruktansvärt rika, elaka, gräsliga människan. Och sen som hans kompanjon Marlow har dött 7 år tidigare. Och så blir han uppsökt av 3 andar, så han får se hur julen var förr, hur julen var nu och julen i framtiden. Och i och med det så får han en chans att bättra sig. För den framtida julen, den är så förfärlig när anden visar honom den, så att så vill han ju inte ha det, och då blir han god. Mm. Så egentligen så handlar det ju om det här att julen ska vara en glad jul och en god jul, och man ska vara goda mot varandra. Men det tar förfärligt lång tid innan han blir god. Det är ju först i slutet av boken, eller hur?
Ja, men han får ju de här andarna som kommer och besöker honom en ande varje natt då.
Och det är hemskt när de kommer.
Ja, och den här, det är ju han, den här, hans döda kompis där, Mali, som kommer, och han går med tunga kedjor, och han säger att så här kommer du också få om du inte bättrar dig. Den är ju förfärlig.
Ja, det är en förfärlig.
Alltså, den är otäck.
Den är en otäck saga. Och då är ju, Carl Bertil är ju helt annorlunda. Carl Bertil är ju snäll från början. Han jobbar ju extra på posten. Mm. Det finns väl ingen människa som inte har sett den här Carl Bertil Jonssons julafton. Men jag menar, och hans ömma moder och fadern som ser tyst, jag ser på tv. Och jag har närt en kommunist vid min barm, säger han då. Mm. För det är på den tiden när man trodde att kommunister, alla som ville ge bort något var kommunister. Alltså man kan ju citera utan till i den. Så det var, där är det ju verkligen godhet hela tiden. Men jag tycker en grej nu. Nu är det dagen för det, dagen för det, doppare dagen. Och jag är som sagt inte särskilt stressad sådär. Jag har ätit lite skinka och ja, köttbullarna, det blir bra det hela. Men vi har ju faktiskt haft, det här är ju nummer tre som vi träffas och pratar om julgrejer. Och jag tycker vi har valt, och det är lite en slump, men det är väl inte en slump. Det finns ingen slump. Det är vi har läst så mycket i vårt liv, så vi har nog känsla för detta. Men förra gången så pratade vi ju faktiskt om att julen kan vara lite eländig. Det var ju den här Stargate, den norska fantastiska historien om två flickor med sin, där pappan går igång och super innan jul. Och sen pratade vi om Claes Östergrens novell Röd jul, där julgransförsäljaren blir ju rätt tillplattad. Ja. Alltså, så där finns ju julens baksidor i förra avsnittet. Ja. Och sen om man går tillbaka till första avsnittet, då var det ju mer det där, upptäck julen, Mumintrollen. Julen, är den här? Vad är det för något? Hjälp, vad ska jag göra? Ja. Eller han, H.C. Andersens...
Ja,
den där granen som står där och aldrig fattar vad den, nej, vad livet gick ut på. Ja.
Det är mer berättelser, liksom små, det är också sagor. Eller ja, vi pratade ju om hur man skulle sätta för etikett då på Mumintrollets berättelse där. Men du sa att det är en berättelse.
Ja, det är ingen saga.
Det är en saga. Och den här heter ju faktiskt en julsaga av Dickens. Så att det är ju verkligen en saga med andar och annat.
Ja, ja. Det där, alltså en saga ska ha lyckligt slut. Och så ska den ha mycket ont och gott, svart och vitt, stora kontraster. Och så snabba förflyttningar i tid. Mm. Och, alltså den uppfyller ju väldigt mycket av sagans kriterier, kan man säga. Den här Dickens julsaga. Fast jag tycker en sak. Du sa att det här med fattigdom och så. Men jag har för mig att Dickens, han hade skrivit den här Oliver Twist, tror jag. Som gick jättebra och sålde. Och alla läste att han var berömd och tjänade pengar. Sen blev det liksom några böcker som ingen ville läsa. Och så började han längta efter att tjäna pengar. Och då tänkte han, hur skulle han göra det? Och det var då julsagan kom till.
Jaha, var det så?
Ja, det var så det kom till. Och för då tänkte han, om han, det skulle vara en beskrivning i London, det skulle vara en saga, och julen var ju jättebra. Så när han väl hade tänkt färdigt och gjort research, så gick det ganska snabbt att skriva det.
Mm.
Och det kan jag tänka mig, för den är ju väldigt... vad ska jag säga? Den känns genomtänkt.
Ja.
Alltså den känns... Han har lite samhällsengagemang, om man säger så.
Det har han ju.
Det har han faktiskt. Ja. Att man, för de fattiga.
Men jag tänkte på det där du sa om de här kriterierna för en saga. Så undrar man då, Tage Danielssons berättelse här om Carl Bertil Jonssons julafton. Den heter faktiskt, om man ska vara riktigt petig, så heter den faktiskt Sagan om...
Ja, fast jag tycker inte det är någon klassisk saga. Det är mer en folksaga då, en berättelse. Det är angiven, och i och för sig ska det inte vara angiven författare, om det ska vara riktigt.
Nej. Men så, den här heter kommer i alla fall, den här publicerades ju i Sagor för barn över 18 år av Tage Danielsson med teckningar av Per Åhlin. Han som sen gjorde filmen då, tecknade filmen. Och de kom 1964, kom den här. Så att det är en gammal berättelse. Men som sagt, man har ju sett den på tv i alla år, så att jag vet inte om dagens unga gör det om de tittar på den, men
jag vet inte heller, man ser ju Kalanka. Ja. Det är ju liksom, verkar ju vara hela svenska folket. Då ja. står Sverige still klockan 3 är det väl på julafton. Men vi har alltid sett Carl Bertil och jag tycker Carl Bertil är i längden nästan roligare.
Ja,
och det där man kan ju utan till de korvstoppande och de där som ja.
Ja. Ja, men jag håller med dig. Alltså vi har också sett den varje år. Och kan den utan till. Och det enda man inte, det man, när man läser den nu så ser man att det enda som man inte har hört i filmen, det är sånt som de gestaltar i filmen. Han visar i bild istället.
Ja, men så det att, står också, ska jag be för att säga, hittade jag här, på, när han beskriver allting om hur det är på stan, så står det på ett ställe, en ungdomsbrottsling ven förbi med sorglös vindpust i en stulen Opel Kapitän.
Ja.
Det har jag inte sett i filmen.
Det finns inte med i filmen.
Nej, vi får titta noga på. I övermorgon är det ju. Får vi titta noga om. Ja, det möjligen kanske vi har missat denna Opel-kapitän.
Under alla dessa år, tror du det? Man vet aldrig.
Nej, man vet aldrig.
Nej, men det har jag heller aldrig sett. Nej, men det kanske de skippade då. Men den är ju annars just det där goda riddaren är ju han, Carl Bertil. Robin Hood som ska ge ett väldigt ädelmodigt från de
rika
till ge till de fattiga. Och det blir ju lite komiskt då förstås. Det är det man sitter och skrattar åt lite grann och när man får se de här fattiga människorna som får servettringar i päronträ och de får Sartres bok på franska och
Bodens fästning.
Ja, just det.
Ja.
Vad ska de göra med det?
Tack för att vi slapp Bodens fästning som tändstickstavla. Ja.
Men det är en väldigt fin berättelse tycker jag.
Ja.
Men jag har ju hört nu att det är många, eller många vet jag inte, men jag har hört liksom yngre som tycker att det är för kommunistberättelse. Vad är det?
Jo, det är det ju.
Eller nej. Men det är väl en, just det där, nu låter du faktiskt som han Tycho Brahe. Nej, vad heter han? Tycho Jonsson.
Ja.
Han som säger att jag har närt en kommunist vid min barm. Nej, men den är, så den är ju, det är ju ett helt annat anslag. Men det har också, han är ju god Carl Bertil. Men om jag måste få läsa hur Scrooge, hur han beskrivs.
Ja, absolut. Det är en väldigt
elak människa. Och sen hur han kan bli så god, det är ju härligt att få läsa om. För det kan nog inte ske i verkligheten så snabbt tror jag. Åh, det var en skarp affärsman, den där Scrooge. En snål, hård, sniken, girig, grinig, lysten gammal syndare. Hård och skarp som en flintsten, ur vilken ännu aldrig något stål har slagit en gnista av ädelmod. Hemlighetsfull och självbelåten och ensam som ett ostron i sitt skal. Kölden inom honom hade frostbitit hans gamla ansikte, rödfärgat hans nästipp, skrynklat hans kind, kommit hela hans gestalt att stelna. Den hade färgat ögonen röda och tunna läpparna blå. Den talades ur hans kärva och skärande röst. Alltså man ser ju de här filmbilderna. Affischer jag sett där han verkligen beskrivs som man har tagit verkligen alla de här bitarna på, beskriver så bra i den här bilden. Han ser riktigt elak, hans elaka ögon och elaka ansikte. Tacksam.
Ja.
Och rita, tänker jag.
Ja, och det är ju så, det är ju hela berättelsen, så är det ju sådär oändligt med detaljer.
Ja.
Så det kan ju vara tacksamt som du säger att rita av.
Ja.
Verkligen. Men det som är roligt också, för det där jag ser du läser, det står alldeles i början i boken.
Ja.
Och då är det ju i början, så är det ju någon som står utanför och vill tigga. Och då så säger han så här, men hur, vad är det som, han är så glad. Den där som tigger. Och så säger Scrooge så här. Vad ger den fattige rätten att vara så glad? Och då så svarar faktiskt den andra. Vad ger den rike rätten att vara så elak? Och det är också sådana här lite stickiga repliker. Som ändå visar på att Dickens ville någonting.
Mm. Jo, men visst.
Så är det ju. Att han har en det är inte bara en julsaga. Utan det är också att visa på att Julen ska vara glad och den ska vara god. Men det är inte bara julen, utan människorna kan ju också vara glada och goda.
Mm.
Och man ska ta vara på varandra.
Det man kan säga om Tage Danielssons berättelse då är ju i så fall att det är hans, Carl Bertils pappa, som är lite återhållsam och tycker ska han, så där kan han ju inte göra, och som inte, han är ju inte elak, han är, har ju ingenting med Scrooge att göra, men han är ju den som tinar upp på slutet, om jag säger så. Som
och blir stolt.
Och blir stolt och förstår att det här är en, det finns något gott i att ge bort till andra och så. Så att de rika behöver inte ha alla sina saker, de behöver inte ha Bodens fästning. Nej. Utan de kan också avstå på julen och ge bort till andra, för att ge andra lite glädje. Det är det handlar om. Att, ja, så att...
Och då tänker jag igen på det här vi läste förra gången. Alltså tänk om någon hade kommit till de här små flickorna, norska flickorna, Ronja och Melinda heter de, som sålde julgranar själva när pappan söp. Och gett dem lite glädje och lite värme och lite någonting. Det vet vi inte, för det slutet var så
oklart.
Oklart och lite magiskt var det. Så vi vet inte, det kan hända de fick jättemycket. Men jag hoppas ju på det. Men boken slutade ju inte så. Och Claes Östergrens bok slutade ju absolut inte så.
Nej.
Det var ju, han blev ju helt tillplattad. Ja, han fick en burk kaviar som han åt ensam under julafton. Nej, men, så det, man kan ju den här värmen och glädjen. Och det, där skriver Dickens är ju han beskriver ju när han åker med anden, så beskriver han precis hur han ser de här kalasen, dels hos sin fattige bokhållare som han är så elak emot, och dels hos sin systerson som är fattig men glad och skrattar så mycket, hur de har underbara kalas men väldigt fattiga. Och den här puddingen som kommer ur ugnen. Och då beskriver han i detalj hur fantastisk den där puddingen är. Och att den är så liten, det pratar man inte om.
Nej.
Men sen när han blir snäll, då beställer han världens största kalkon som kommer hem till de här stackars fattiga bokhållaren. Ja.
Men han säger ju det. Han förstår ju inte om man kan vara så glad om man bara tjänar 15 shilling i veckan eller vad det nu är.
Nej.
Och hur kan det gå... Hur kan det komma sig?
Ja.
Så han förstår inte vilka andra värden det finns.
Nej.
I livet, förutom pengar då.
Nej.
Det förstår man. Han är ju väldigt, han sitter ju där i ganska... Han är inte särskilt ombonat hem heller. Han har inte ordnat så trevligt. Han är ju lite snål mot sig själv också, kanske. Jag vet inte. Men han är ju girig rakt igenom.
Mm.
I början. Mm. Så att, och sen, men när han sen då... När han, den tredje natten när man får gå med anden i framtiden och får se sig själv ligga ensam och död i en säng, då förstår han att nej, det här vill han väl inte.
Det är ju ruskigt. Och alla plundrar, det är likplundring där. De snor åt sig de här förhängena runt och går till lumpsamlaren och säljer. Det är en ruskig scen.
Mm.
Men då blir han också gripen av den här scenen och ändrar ju sig, som sagt.
Precis.
Tack vare det. Ja, nej det är... Så det är... Ja. Nej, men det är tål att tänka på. Det här med godheten vid julen. Ja,
precis.
Och det talade inte Mumintrollen om. Jo, det gjorde de. De var rädda för julen och sen ändrade de sig.
Ja, när någon kom och sa glad jul, då blev de lite överraskade. Att oj, var det någon, var den glad den här julen? Det hade de inte riktigt förstått.
Nej,
nej, de hade gjort allt
du är den första som har sagt att julen är glad. De var bara rädda innan. Jo, det stämmer. Det är spännande det där. Och hur upplever vi julen idag? Det var någonting jag tänkte på när du pratade. Jag tappade bort det.
Mm.
Apropå... De här, jo, det är faktiskt så att brorsonens fru, hon säger någon gång, den där elaka Scrooge, han är bara elak, han är bara dum, han har ingen som helst förstånd att göra något roligt med sina pengar, ingenting. Men då försvarar brorsonen honom, jag tycker bara synd om honom, bryr inte om det, det är bara synd om honom.
Mm.
Men han kommer ju dit också och knackar på och går på kalaset och de blir så förvånade så i slutet.
Ja. Och han, just det där när han kommer in på det här kalaset då, så blir han sitt forna jag. Så någon gång i ungdomen måste han ha varit en ganska normal person.
Står ni det? Forna?
Ja, mitt forna jag. Alltså han, att han, var väl då han började känna att han, det fanns någonting annat inom honom som ja. Han skulle kunna ändra, alltså ta fram då istället. För i första delen, första anden tar ju med honom till hans barndom och man förstår att han inte haft det så lätt i sin barndom.
Nej, han hade heller, det inte
så
att, lätt.
Men han var ju en annan person då som ja. Var gladare och inte så snål och sniken som han blev sen.
Han offrade allt för pengarna.
Ja, precis.
Nej, så det är ju en berättelse om faran med... Med att bara tänka på sig själv eller bara bli besatt utav pengar. Och,
ja. Det får man tänka på så här i juletid. Jag tror vi ska avsluta nu faktiskt. Och runda av lite. Och, ja.
Äta pepparkakor och knäcka nötter.
Ja, det går att äta lunch.
Eller gå äta lunch, okej.
Okay. Kanske få en pepparkaka också.
Då gör vi så. Mm. Tack. God jul får man väl säga då. Ja.
God jul.